Kaliber i P1. Elchocken och ministerns omöjliga löften.
Ja, det var ju bara att betala sig glad ut. Det var ingenting mer med det. Så man var ju tvungen att ha el.
Sverige anses vara ett av världens bästa länder på elförsörjning. Stabil el som har byggt vårt välstånd. Nu har elpriserna skenat. Skillnaderna mellan norr och söder har blivit allt större. Och effektbrist gör att företag inte kan etablera sig i vissa delar av landet.
Bygger vi vindkraftverk till havs, ja då pratar vi om ett antal år, ett eller två år.
Nu lovar energiministern snabb förändring med stabil el och lägre elpriser. Men är det ens möjligt?
Jag tycker att man ljuger. Och man blir inte så faktagranskad. Jag tappar respekten.
Kaliber idag om hur Sverige hamnade i skenande elpriser, ansträngda elsystem och omöjliga löften om snabb förändring. Reporter Ola Sandstig.
Vill du åka spark?
Ja, ska vi åka spark?
Det är inte så ofta du får möjligheten att åka spark, antar jag.
Ja, det är blankisar överallt alltså.
Ja, typ. Du kan åka skridskor.
Och här borta har du alltså solpaneler?
Ja, på näringsdelen. Och det är ju ett jordbruksfastighet. Traktor och lite hästar. Vi kanske kan stanna här, annars är det risk att vi kraschar. Så där.
Mats bor strax utanför Enviken i nordöstra Dalarna. Det är en solig dag i början av mars och familjens shetlandsponnys tuggar hö i sin hage och sjön ligger frusen och vit. Det var allt det här som fick Mats och hans fru att lämna storstan. Men i vintras kom chocken.
För december blev min elräkning nästan 17 000 kronor.
Du kör i princip allting som man ska göra.
Jag tycker det. Jag tycker det. Jag har eldat med pellets, vi hade sjövärme och nu då solceller. Så jag har gjort vad som på mig anbelangar känns det som.
Familjens elräkning blev 4 gånger så hög i december jämfört med förra året. I januari och februari blev det något lägre, men nu i mars har priserna blivit rekordhöga igen. Regeringen har gett en kompensation för höga elräkningar, men det är bara för 3 månader.
Det är svårt att ta höjd för det. Speciellt som det blir en pensionär när man tittar på pensionskuvertet. Hade jag inte haft extra jobb nu, så då hade det inte gått. Det var inte så här jag tänkte. Jag började pensionsplanera när jag var 20 år.
Enviken ligger längst upp i elområde 3 och bara några mil norrut i område 2 kostar elen idag en bråkdel. Det beror på att Sverige är indelat i 4 elområden där elpriserna styrs av marknaden. Norra Sverige har ett överskott på elproduktion, södra Sverige ett underskott. Och de senaste 2 åren har skillnaden i elpris mellan nord och syd blivit allt större. I morse var den extrem. I Enviken kostar en kilowattimme nästan 7 kronor. Det är ungefär vad ett rejält våffeljärn drar på en halvtimme. Deras nordliga grannar fick däremot bara betala 17 öre. Clary Alderback, som precis kommit ut från Envikens sockenstuga, tror knappt att det är sant.
17 öre? Åh, herregud. Det är otroligt.
Och vad hade du för räkning i december?
Jag tror vi var uppe i nästan 10 000.
Vad tänkte du när du fick den och du öppnade i kuvertet?
Ja, gubben gjorde det. Han var inte så glad när han såg hur högt det var. Det påverkar ju ekonomin väldigt mycket. Det gör det ju. Så det...
Kan ni göra på något annat sätt när ni bor i lägenhet?
Nej, det går inte. Vi har elpanna så det går ju inte att göra på något annat vis. I och med att det är hyreslägenhet.
Men hur lyckades ni lösa det?
Ja, det var ju bara att betala sig glad ut. Det var ingenting mer med det. Så man var ju tvungen att ha el.
En rad omständigheter har påverkat elpriset allt sedan i höstas. Men strax efter Rysslands invasion av Ukraina lanserar regeringen ett nytt begrepp som förklaring till allt elände kring energipriserna. statsminister Magdalena Andersson under ett EU-toppmöte.
Våra befolkningar kommer att påverkas av det här kriget med Putinpriser på el, Putinpriser på bensin och diesel, det blir Putinpriser på mat.
När vi frågar energiministern Khashayar Farmanbar om de höga elpriserna landar han också på Putin.
Jo, låt oss jämföra förra året, alltså den här vintern som har varit, med vintern innan. Där vi inte hade de här höga volatila priserna. Det finns en enda skillnad och det heter Putin.
Men är Putin och de skenande ryska gaspriserna verkligen den enda skillnaden? Eller finns det något annat som bidragit till svidande elräkningar? Vi ska först backa bandet och se hur Sverige byggde upp ett av världens mest hyllade elsystem.
De moderna kommunikationerna drar sina linjer tvärs genom vårt land. Den stora kraftledningen för 380 000 volt berör oss kanske inte så intimt som vägen och järnvägen. Men den utgör en avgörande länk för vår dagliga trivsel och utkomst.
Vattenfalls journalfilm är från 50-talet, när elektrifieringen av Sverige var i full gång. På 70- och 80-talet byggdes kärnkraften ut i södra Sverige och de flesta städer fick kraftvärmeverk som både kan producera värme och el. Elproduktionen var planerbar, alltså den var inte beroende av sol eller vind. Men idag har Sveriges elsystem förändrats och det märks framförallt i södra Sverige. Det menar Maja Lundbäck, elsystemsexpert, som har arbetat med både svenska myndigheter och internationellt.
Det är flera saker som har hänt. Man har lagt ner planerbar produktion i södra Sverige. Vi pratar inte bara kärnkraftsanläggningar, utan det är även andra planerbara där vi har då på den här lokala nivån i form av kraftvärmeverk och så vidare som idag bara gör fjärrvärme och inte el till exempel. Sen har man tillfört då en variabel produktion, men det har man gjort mest i form av att installera vindkraft i norr.
Sedan 2015 har fyra kärnreaktorer tagits i bruk och kraftvärmeverken producerar mindre el. Istället har man byggt vindkraft som är effektivt när det blåser men måste backas upp av andra kraftslag när vinden mojnar. Maja Lundbäck berättar att vindkraft också kräver större säkerhetsmarginaler i själva elsystemet för att hålla elförsörjningen uppe. För varje sekund måste lika mycket el strömma in i ledningarna som elkonsumenterna tar ut, oavsett om det är vindstilla.
Då får vi ännu färre resurser att köra systemet på ett säkert sätt. Och därför måste man då på grund av att skapa sig mer säkerhetsmarginaler sänka överföringen helt enkelt.
Det är det statliga affärsverket Svenska Kraftnät som ansvarar för både stamnätet och själva eltransporten i Sverige. De tvingas i större utsträckning än tidigare strypa överföringen i ledningarna från norra till södra Sverige för att ha reservkapacitet om något skulle hända. Till exempel om åskan slår ner eller ett kraftverk behöver tas ur bruk. Lägger man ner planerbar kraft blir den negativa påverkan på elsystemet, alltså dubbel, berättar Maja Lundbäck. Mindre el från själva kraftverket och dessutom mindre kapacitet i själva kraftledningarna.
Det här har ju varit någonting som systemet har signalerat under ganska lång tid, men fram till 2020 så skedde det ju stegvis nedläggning av just den här planerbara produktionen då som jag har pratat om. Och till slut så blev det så pass mycket så att det börjar kännas.
Vattenfall vill stänga kärnkraftsreaktorer på grund av dålig lönsamhet och 1000 anställda varslas.
På nyårsafton 2020 stängde ägaren Vattenfall ner reaktorn Ringhals 1 och året innan stängdes Ringhals 2. Enligt en rapport från Energiforsk, en forskningsorganisation som ägs av bland andra Energiföretagen och Svenska Kraftnät, skulle elpriserna i höstas varit mellan 30-45% lägre om kärnreaktorerna fortsatt producerat el, allt annat lika. Och en del av förlusten av el berodde just på att Svenska Kraftnät tvingades strypa överföringen av el. De höga elpriserna beror alltså inte enbart på Putin.
Det som har hänt då, det är ju att vi blir ju mer och mer känsliga för variationer av kol, olja och gaspriserna för att vi måste importera och blir mer och mer en närmare del av det här.
Energiforsks rapport visar också att stora vindkraftsparker på havet skulle ha sänkt elpriserna. Men just Ringhals avveckling är politiskt laddad. Beslutet togs 2015 när Socialdemokraterna och Miljöpartiet samregerade och dåvarande klimat- och miljöminister Åsa Romson intervjuades i SVT.
Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så.
Strax därefter höjde regeringen effektskatten för kärnkraft. Eftersom elpriserna redan var ovanligt låga bidrog effektskatten till att kraftbolaget E.ON la ner Oskarshamn 1 och 2 i förtid och statliga Vattenfall beslutade att stänga Ringhals 1 och 2. Vattenfalls produktionschef Torbjörn Wahlborg uttalade sig i SVT förra året.
Ja, beslutet var Vattenfalls, men jag kan också konstatera att hade vi inte haft effektskatten som vi hade 2015 så hade vi inte tagit det beslutet.
Men oavsett Vattenfalls kommentar hävdar energiministern idag att beslutet inte hade med politik att göra.
Det är inte den bilden jag har av detta, men den bilden som jag har fått och som jag tror också väldigt många är överens om, det är just att det är ett kommersiellt beslut baserat på att det inte fanns lönsamhet i att uppgradera.
Varför tror du han säger så då? Det här var ju en intervju förra året.
Jag var inte med då, så jag vet inte riktigt. Jag har aldrig träffat honom, så jag vet inte varför han säger det. Han har säkert sina skäl.
Men ni kan ju inte ha rätt båda två, menar jag.
Nej, man kan ha olika bilder av verkligheten också.
Energiministerns verklighetsbild avviker också när det gäller Energiforsks rapport att nedläggningen av Ringhals påverkade elpriset. I en intervju i Dagens Industri får Kashayar Farmanbar en fråga om rapporten. Han svarar så här.
Det finns olika beräkningar. Det finns den här rapporten, det finns andra rapporter. Inte minst den Sweco har gjort som pekar i motsatt riktning.
När vi mejlar Farmanbars presssekreterare och frågar vilken rapport energiministern syftar på svarar hon att det är en rapport som Sweco har gjort för energibolaget Fortum. Vi kontaktar Fortum och ber dem plocka fram rapporten, men den finns inte. Anton Sten är ansvarig för samhällskontakter på Fortum.
Fortum har inte släppt någon sån rapport vad jag vet. Vi har för ett drygt år sedan låtit teknikkonsultföretaget Sweco göra en snabb analys av konsekvenserna av regeringens förslag att slopa anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Men den handlade inte på något sätt om kärnkraft eller priseffekter av nedläggningen av Ringhals.
När vi träffar Kashayar Farmanbar frågar vi vilken rapport han egentligen menar. Då nämner han plötsligt en annan rapport.
Nej, däremot har jag gjort, finns det en rapport som pekar på vad underhållskostnaderna skulle kunna innebära för höjda priser.
Kort efter intervjun får Kaliber ett mejl av energiministerns presssekreterare.
Angående intervjun häromdagen så vill statsrådet rätta sitt svar då han mindes fel. Han menade i båda fallen samma rapport och får ta tillbaka delen om underhållskostnader.
I slutänden visade sig att energiministern inte har läst någon rapport som skulle visa att Ringhals nedläggning inte påverkade priserna. Enligt presssekreteraren har han istället hämtat uppgifterna från en debattartikel. Kashayar Farmanbars uttalanden om både orsaken till och effekten av Ringhalsreaktorernas nedläggning stämmer inte med den fakta som finns tillgänglig. De höga elpriserna beror alltså inte bara på Putins Ryssland utan är också ett resultat av att Sverige i takt med att planerbar elproduktion har tagits bort blivit allt mer påverkat av elmarknaden på kontinenten. Och nedläggningen av den planerbara kraftproduktionen har delvis skett som en konsekvens av svenska politiska beslut. Vi är tillbaka hos Mats i Enviken.
Det här är en gammal vedspis som jag fick av en bonde. Den är säkert uppåt 100 år, men den är still going strong.
När du hör vår energiminister tala i tv, vad tänker du?
Jag vet ju att politiker kanske måste säga speciella saker, men jag tycker att han blir väldigt lite emotsagd. Exempelvis det här med att det går väldigt snabbt att ta havsbaserad vindkraft.
etc. etc.
Energiministern har flera gånger sagt i medierna att svenskarna snart kommer att märka skillnad i elpriser när Svenska kraftnät förbättrar elöverföringen eller när vi bygger vindkraftverk till havs. Från P4 Extra i januari.
Men de förändringar som du beskriver nu, hur lång tid tar det innan elkonsumenterna märker av det?
Jag träffade Svenska Kraftnäts generaldirektör precis innan jul. De presenterade åtgärder på mellanlång sikt, det vill säga åtgärder på ett antal månader upp till 2 års perspektiv för att kunna komma till rätta med detta. Bygger vi vindkraftverk till havs, ja då pratar vi om ett antal år, 1 eller 2 år.
Det jag vet som bor här när det är minus 30 grader är att då blåser det inte. Det är lika Skåne, jag har bott i Skåne i 5 år också. Och när man då säger att det går att sätta igång imorgon så stämmer inte det. Jag har följt en process, den har tagit 26 år. Det är fortfarande inga vindkraftverk ute i havet. Och likadant här, det är så mycket möjligheter att överklaga. Men det framställs som att det är så oerhört lätt att energiväxla. Och det är inte så. Jag tycker att man ljuger och man blir inte så faktagranskad. Jag tappar respekten.
Regeringen vill satsa stort på havsbaserad vindkraft som är mycket effektivare än landbaserad. Nyligen beslutade man att statliga Svenska Kraftnät ska ansvara för en del av framdragningen av elkablarna. Vad säger då energiministern idag?
Om vi nu tar tidsaspekten, om vi tar havsbaserad vindkraft. Du har sagt någonstans att redan inom 1-2 år så kommer vi märka skillnaden. Alltså elkonsumenten kommer att märka skillnad.
De mindre parkerna kan byggas upp väldigt snabbt. Det kan handla om ett par år. De större vindkraftsparkerna som motsvarar 1 eller 2 kärnreaktorer, de kan ta upp till 8 år att få på plats.
De jag pratar med i branschen, de säger att inom 1-2 år så kommer inte vi märka någon skillnad, utan det är på längre sikt.
Mm. Men man ska tänka på, i våra mest ansträngda elprisområden, elprisområde 4 som är södra Sverige med Skåne och Blekinge och sådär, där är ju varenda installerad kilowatt kommer att göra skillnad.
Alla ansökningar om att ansluta havsbaserad vindkraft till elnätet måste skickas till Svenska Kraftnät. Men de skriver i ett mejl att det inte kommer att finnas några vindkraftverk på havet inom 2 år, utan först framåt 2030. Lina Kinning på branschorganisationen Svensk Vindenergi säger samma sak.
Ja, förutsatt att tillstånden kommer på plats så kan vi nog se de första havsbaserade vindkraftsparkerna i Sverige från och med 2028 och framåt.
Det finns ingenting som är på gång de närmsta åren att byggas, låt säga de närmsta 2 åren.
Nej, inte vad vi känner till. Och vi organiserar ju de flesta utvecklarna i Sverige. Och inom 2 år så blir det nog svårt, eftersom att det tar ett par år att bygga och projektera parken efter det att man har erhållit tillstånd.
Jag åker norrut längs riksväg 50 till den lilla bruksorten Svabensverk som ligger i södra Hälsingland. Svabensverk är den sista utposten för den dyra elen innan elområde 2 tar vid. Det var efter påtryckningar från EU-kommissionen som krävde att Sverige skulle exportera mer el som den dåvarande borgerliga regeringen delade in Sverige i elområden 2011. Tanken var att marknaden skulle lockas att investera där behovet var som störst och elpriserna som högst, alltså i södra Sverige. Men det blev precis tvärtom. I söder har produktionen istället minskat och i norr, där man byggt de flesta stora vindkraftsparkerna, har den ökat. I norra Sverige finns helt enkelt mer mark och färre människor som överklagar. Det är en av orsakerna till att Jan Persson, som driver Bockahästens pensionat, står i en källare och hugger ved.
Här är det blandat nu då. Jag har ju både grov björk och allting, som säger. När det är lite knotiga björkar och mycket kvist i, då blir det lite grövre för att gå i pannan. Men det är bra att ha blandved, så att säga.
Och den sväljer det mesta, säger jag.
Ja, den här är bara
några mil norr härom, ja, så kostar elen ungefär en tiondel.
Ja, man kan ju frågasätta lite grann det här med den här prissättningarna som är. Egentligen så finns det ju inte ett ledningsnät som klarar av att skicka ner den här överskottselen som är. Man smäller upp stora vindkraftparker och allt möjligt lite här och där, men det finns inte nät att transportera ner den dit den behövs.
Svenska kraftnät ska de närmsta 10 åren investera 100 miljarder för att förbättra överföringen. Energimarknadsinspektionen skriver i en rapport att det svenska elnätet aldrig tidigare har ställts inför så stora kapacitetsutmaningar. Företag i framförallt Sydsverige har blivit nekade att ansluta sig till elnätet och fått lägga ner planerade etableringar. Elen räcker helt enkelt inte till. Elsystemsexperten Maja Lundbäck igen.
Ja, att de signalerna man såg här från 2010 och framåt med minskade marginaler, framförallt i söder då, att det är ju ytterligare ett steg på i den negativa trenden vi har sett i förmågan att föra över el eller transportera el dit det behövs.
Vi frågar energiministern om de uttalanden han har gjort att Svenska kraftnät inom 2 år kan förbättra överföringen i elnätet så att elkonsumenterna märker skillnad i pris.
Som jag har förstått deras arbete så kommer vi ju se något förbättrat läge, men hur mycket det är och hur mycket det räcker om vi dessutom lägger till kriget i Ukraina som drar upp elpriserna enormt i Europa, vilket påverkar södra Sverige där man också inte haft eller inte har hittills installerat till mycket ny kapacitet, till exempel havsbaserad vind, så kommer det säkert att finnas kvar en prispåverkan. Men att de jobbar på att kunna förbättra det ser jag att de gör, och jag hoppas att vi kommer att se något förbättrat läge.
Kashayar Farmanbar tonar här ner luftet till en förhoppning. Vi ringer upp Niklas Damsgård, chefstrateg på Svenska Kraftnät, för att se vad som är realistiskt.
Kortsiktiga åtgärden vi har rör sig om att vi ökar kapaciteten från norra till södra Sverige med ett par hundra megawatt till den kommande vintern jämfört med vintern som var. Och det i sig är ju väldigt lite och ingenting som man kan räkna med har någon större påverkan på priserna i södra Sverige.
Niklas Damsgård säger att elpriserna i Sverige de närmsta åren fortsättningsvis kommer att drivas av priserna på kontinenten. Energiministerns löften går alltså inte att förverkliga. I Europa har kriget i Ukraina och beroendet av den ryska naturgasen fått vissa länder att tänka om när det gäller avvecklingen av kärnkraften. Även i Sverige har röster höjts de senaste åren om att återstarta de avställda reaktorerna på Ringhals. Om det nu är möjligt.
Please center your eyes in the mirror.
Thank you. Your identity has been verified.
Ringhals kärnkraftverk ligger på västkusten, strax norr om det lilla fiskesamhället Bua. Och det tar en kvart att bara ta sig igenom de olika säkerhetszonerna. Med ögonskanning, metalldetektorer, snurrgrindar och säkerhetsdörrar. Men till slut är vi inne och vdn för Ringhals och Forsmark, Björn Linde, visar mig runt.
Nu befinner vi oss i turbinhallen på Ringhals 2. Så att det vi ser framför oss här, det är de två turbinsträngar som genererade el när vi hade Ringhals 2 igång.
Ser man turbinerna härifrån?
Absolut. Du ser bakom de här gula höljerna om vi går lite längre fram.
De två gulklädda turbinerna är döpta till Elisabeth och Werner efter namnstaden de togs i bruk. Och de är stora som ånglok. Idag står de stilla och väntar på att återvinnas som metallskrot.
Det som händer nu är att vi planerar och påbörjar avveckling av Ringhals 1 och Ringhals 2.
Och när kommer den här processen vara färdig?
Vi räknar med att det tar ungefär 10 år.
Jag har ju sett ute i debatten att det finns då folk som vill att ni ska dra igång den här reaktorn och turbinerna igen. Men jag har förstått att det är svårt.
Det är inte svårt, det är faktiskt omöjligt nu. Men jag kan stå här och säga att idag går det inte att återstarta Ringhals 1 och Ringhals 2 av olika skäl.
Effektskatten som bidrog till att reaktorerna lades ner togs bort 2018. Men Vattenfall stod fast vid nedläggningsbeslutet. Enligt Björn Linde var reaktorerna i gott skick även om det behövdes vissa investeringar. Men han säger att det framförallt saknas kompetent personal för att kunna driva anläggningarna vidare. Och dessutom skulle det krävas en lagändring och ett förnyat tillstånd. Vad finns det då för hinder för att bygga ny kärnkraft?
Idag är det tillåtet att uppföra ny kärnkraft på de tre befintliga kärnkraftssajterna i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. Och regelverket som finns behöver ses över för att kunna fungera för ny kärnkraft. Och inte minst om man vill bygga små modulära reaktorer.
Det har ju varit en tilltagande debatt kan man väl säga de två senaste åren om kärnkraft och vindkraft. De har ställts mot varandra. Vad tänker du om den debatten?
Jag tycker det är helt felaktigt och det har jag hävdat hela tiden. Det finns ingen anledning att ställa vindkraft mot kärnkraft. Mm. Speciellt inte eftersom vi behöver utöka produktionen i Sverige och hela västvärlden. Mm.
Regeringens budskap är att Sverige ska fördubbla sin elproduktion på ett 20-tal år med grön el. Samtidigt som alla flaskhalsar i elsystemet ska byggas bort. Björn Linde menar att vi behöver både ny vindkraft och kärnkraft för att möta behovet. Chefen för energibolaget Fortums kraftproduktion, Simon Erik Ollus, är inne på samma linje. Men han är skeptisk mot Sveriges energipolitik. Han tycker att det senaste decenniet varit något av ett politiskt misslyckande.
Tanken var ju att, ska vi säga, att dela prisområdena så att man får ny produktion och sen att också bygga stamnät som hjälper till här. Ingen där har egentligen hänt. All politik och alla verktyg har lett till det motsatta. Och den nuvarande energimarknadsmodellen eller, ska vi säga, styrningen i samhället kommer inte att leda till att vi har ett balanserat system i framtiden.
Varför gör den inte det?
För att modellen har aldrig planerats mot sånt. Vi har skapat modeller i tiderna var vi, ska vi säga, förvalta existerande energiproduktion och bygga inkrementalt lite till. Men nu talar vi om något helt annat. Nu ska vi fördubbla energiproduktionen på 20 år.
Energiministern Khashayar Farmanbar är däremot mer positiv.
Jag har lite svårt att bara köpa att man klär Sverige i säck och aska. När vi till och med under den enorma energipriskrisen som vi har sett i Europa så ser vi att Sverige, till och med Skåne, har lägre priser än Tyskland eller Frankrike eller Italien. Men däremot så är det ju helt rimligt att vi ska göra mycket mer.
Energiministern menar att regeringens nya så kallade elektrifieringsstrategi löser de problem som kritikerna har pekat på.
Oavsett hur man vill vrida bilden av detta så ser jag framförallt att vi har en oerhört tydlig väg och strategi framåt. Vi ska öka elproduktionen i hela Sverige, vi ska öka elnätskapaciteten, vi ska få en ny elmarknadsdesign på plats.
Energiministern fortsätter räkna upp punkter från strategin som enligt regeringen ska ta Sverige in i framtiden. Om den kommer att bära frukt är svårt att veta. Men klart är att ministerns kortsiktiga löften är omöjliga att uppfylla. Varken överföringen i elnätet eller vindkraft till havs gör enligt Svenska kraftnät någon skillnad för elkonsumenterna de närmsta åren. Nedmonteringen av planerbar kraftproduktion i södra Sverige och bristen på ersättning kommer enligt experterna fortsatt göra svenska elpriser osäkra och elsystemet mer sårbart. Och samtidigt som den politiska debatten pågår sitter Mats vid köksbordet i Enviken och bläddrar bland sina elräkningar.
Jo, där har vi, här var det så gott som 17 000 nu då i år för decembers förbrukning, 10 150 för februaris eller januaris förbrukning och 7 351. Så det har ju gått ner. Som tur är har det varit sol och elpriset har ju också gått ner. Men nu, vad det blir nu vet jag inte. Jag är nervös.
Kommer du ta del av det här som de lovade att betala ut nu?
Ja, det kommer ju på räkningen från elleverantören som jag har förstått det. Så att det är nog inget man kan välja bort. Och jag tror ingen väljer bort det. Men alltså rent principiellt för mig så känns det inte vettigt. Jag vill inte ha bidrag, jag vill ha en rimlig situation.
Reporter Ola Sandstig. Slutmix Henrik Henriksson. Jag som producerat heter Annika H. Eriksson. Vi hörs igen nästa vecka. Då handlar det om det här.
Man undrar hur det har kunnat hända. Alltså varför låg den där lådan?
Och när vi såg att det fanns så pass mycket sprängkister då i vårt län så insåg vi att det här är nog ett mörkertal i hela Sverige.
Att veta att en gravkista sitter i jorden och är nästan tom, den ska inte någon få uppleva.